Tack så mycket. Det är en stor förmån att få vara med här på oss. Jag som reser runt i många olika sammanhang i Sverige märker ju hur mycket OAS betyder. Jag hoppas alla ni som är med i OAS också vet om det. Allt från katolskt ortodox till svenskkyrkligt och frikyrkligt så är OAS en av de ljuspunkter som människor överallt nämner av vad Gud gör i vårt land och som är till en så stor uppmuntran. Och det är en väldig förmån att få dela gemenskapen med er här. Om ni vill veta mer om vad jag vanligtvis gör så har jag material om Evangeliska Alliansen som Hans nämnde. Jag har också med mig folder för den bibelskola i Stockholm där jag undervisar, Credo Akademin. Om ni vet någon som söker bibelskola och vill ha just den här inriktningen att undersöka, verkligen gå till, på djupet i den kristna tron. Också med mig alldeles färskt från tryckpressarna, en absolut nyutgiven bok, den är fortfarande varm från tryckeriet, som heter Gud och hans kritiker och som är en respons på den nya ateismen och deras argument mot Gud. Det är en antologi med ett antal svenska författare som bemöter i stort sett alla argument som nyateisterna i Sverige, Christer Sturmark med flera och internationellt personer som Richard Dawkins och så. Jag har med mig 6 exemplar som ni får slåss om här efteråt. Den kostar 200 kronor. En fantastiskt bra bok. Han är Herre och Messias om Jesu unika ställning. Det är temat den här förmiddagen. Och det är klart, jag kan ju känna mig lite grann som en mygga på ett nudistläger. Var ska man börja? Det finns så fantastiskt och så underbart mycket att ta upp. Och jag har förstås fått göra ett urval och välja en viss infallsvinkel. Och det blev, efterhand som jag började jobba med det här, så blev det lite annorlunda än jag i utgångsläget hade tänkt mig. Men jag har bett att Gud ska välsigna detta för oss, att låta det bli till en uppmuntran. Vet inte om ni har hört det här citatet. Christianity began as a personal relationship with Jesus Christ. When it went to Athens, it became a philosophy. When it went to Rome, it became an organization. When it went to Europe, it became a culture. When it came to America, it became a business. Den kristna tron började som en personlig relation till Jesus Kristus. När den kom till Aten så blev det en filosofi. När den kom till Rom blev det en organisation. När den tog över Europa så blev det en kultur. Och när det kom till USA så blev det affärsverksamhet. Ja, vi förstår ju poängen även om detta inte är en så seriös analys. Vad har hänt med evangeliet på dess resa genom historien och ut över världen? Det som från början handlade om personen Jesus Kristus och hur människor drogs in i gemenskapen, i relationen till honom. Vad har hänt längs vägen? Min fru jobbar som skolledare i Stockholm och här under hösten så var det dags för skolinspektionen. Och det är tuffa tider för en skolledare. Då kommer det ett gäng och analyserar varje aspekt av det som pågår på skolan. Och sen så får man en utvärdering. Hur är läget på skolan? Ibland tänker jag så här. De här urkristna ledarna, om vi tar Petrus och Johannes och Jesu halvbror Jakob som sen blev en av pelarna i församlingen och Paulus. Tänk om Gud skulle låta ungefär som Mose och Elia fick framträda på förklaringsberget. Alltså plötsligt träda in i den här världen långt efter att de är döda. Tänk om de här fyra, det urkristna gänget, framträdde här och åkte på liksom en skolinspektion eller det som kanske en biskopsvisitation borde vara i ett svenskkyrkligt sammanhang. Och reste runt här i pratade med oss kristna, efterföljare till Jesus, lärjungar, besökte församlingar över hela bredden av samfund och traditioner. Och sen satte sig ner med oss som är kristna ledare för att gå igenom läget för Guds folk i Sverige. Vad hade de sagt? Hur mycket hade hamnat under Paulus ord i Romarbrevet 1? Jag tackar Gud genom Jesus Kristus för er allihopa, alltid när jag tänker på er. För man talar om er tro i hela världen. Hur mycket hade hamnat under Filipperbrevet 3? Det är under tårar jag talar om detta. För några har blivit fiender till Kristi kors. Hur mycket hade hamnat under Apostlagärningarna 14 och Lystra? När Paulus vredgas och sliter sönder sin klädnad och rusar in i folkhopen och ropar: vad tar ni er till? Visst är det utmanande att tänka, vad hade de sagt om oss? Vad har hänt med evangeliet på dess resa genom historien och dess resa ut över världen? Evangeliet, det är de goda nyheterna. Det är vad själva ordet betyder. Det är goda nyheter. Det här särskiljer den kristna tron från alla andra religioner. Det är goda nyheter. Det handlar om någonting som har hänt. Om du undersöker andra religioner och livsåskådningar ska du se att de är inte goda nyheter. De presenterar en filosofi eller ett idésystem eller en princip eller en visdom eller en levnadsregel eller ett etiskt system som är oberoende av vad som har hänt i historien. Man säger, lev så här, tänk så här, gör så här, så når du upplysning eller fred eller lycka eller himlen. Eller... Men det handlar inte om någonting som har hänt. I grunden kan man ta bort Buddha eller Muhammed eller Konfucius. Och själva religionen står kvar. För den bygger inte på dem som personer. De har förmedlat de här idéerna. Men den kristna tron är goda nyheter. Den berättar om någonting som har hänt. Och det är goda nyheter om en person. Om en verklig historisk person som har framträtt. Och det som har hänt med honom. Hans liv, hans undervisning förvisso, hans död och hans uppståndelse. Det här särskiljer Nya testamentet jämfört med Bhagavad Gita eller Koranen. Eller Konfucius analekter. Eller vilken annan religiös skrift som helst. Gud har gjort någonting. Det är ju så här rakt genom hela Bibeln. Den har det här historiska perspektivet. I begynnelsen. Och så startar någonting. Och så är det dag ett. Och så rullar det på. Och så händer det någonting. Så griper Gud in och utväljer Abraham. Och börjar vandra. Med en man och en familj och ett folk. Och så sker det någonting. Och sen kommer den stora händelsen när Jesus träder in. Det är de goda nyheterna. Det här är ju så väldigt starkt när man börjar läsa evangelierna. Om man tänker på hur Lukas introducerar Jesu verksamhet, så är den här historiska dimensionen, den är så starkt understruken. När Jesu offentliga verksamhet ska Lukas ska börja beskriva den, så säger han ju så här. Under 15:e året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judén, Herodes tetrark i Galileen, hans bror Filippus i Iturén och Trakonitus, och Lysanias i Abilene, och när Hannas och Kajafas var överste präst, då... Det är ju 7 personer. 5 ämbete, 4 platser och 1 årtal. Alltså vi hämtar ju sällan någon uppbyggelse och sådana här verser. Men det är ju så viktigt för Lukas att tala om att hans budskap handlar om historiska händelser. De goda nyheterna om vad som har skett. Om vi lyssnar till sen det som man skulle kunna kalla världens första kristna predikan. Man skulle kunna säga att Jesu predikningar var kristna. Men om vi tar Petrus predikan på pingstdagen som den första kristna predikan. Alltså där den kristna gemenskapen framträder och förkunnar sitt budskap. Så får vi igen det här historiska perspektivet. Och vi hittar precis den formuleringen som är titeln för den här förmiddagen. Han är Herre och Messias. Det är en väldigt spännande och intressant situation att försöka föreställa sig läget i Jerusalem. Då har den här dramatiska påsken varit när Jesus har avrättats. Och många tänker att nu är ju den här rörelsen är slut förstås. Och sen har det hänt det här märkliga att graven är tom. Och det går en massa rykten och folk berättar. Och samtidigt har en del av hans lärjungar, de har ju lämnat Jerusalem för ett tag och varit uppe i Galileen. Sen har de kommit tillbaka och de håller sig undan i bön. Och samtidigt så måste ju stan ha varit full av rykten. Och så händer då andens utgjutande. Och det är dramatiska fenomen, både som man kan höra och man kan se, och det blir stort tumult i staden. Så sammanhanget är ju att i Jerusalem så blir det stor förvirring utifrån andens utgjutande och eldslågorna och tungotalet. Och man blir utom sig av förvåning. I sin häpnad vet man inte vad man ska tro. Och så är det folk som gör sig lustiga. Så det är alla möjliga sorters reaktioner förstås. Av förvåning och häpnad. Förvirring. Och hånfullhet. Och man har ju en enkel förklaring. Det här är ju bara alkohol och berusning. De har druckit sig fulla. I texten så dyker det upp två frågor. Som man i utgångsläget ställer frågan. Vad betyder detta som händer? Man vill ta reda på vad är det för sorts fenomen. Och längre fram när man har börjat få vissa saker klart för sig. Så ställer man frågan. Vad ska vi göra? Vad är vår respons? Åtminstone några av dem ställer den frågan. Det är Petrus som då tar ordet och ska förklara. Och det är spännande tycker jag att se på hur han presenterar evangeliet. När de som gemenskap, som församling första gången framträder i Jerusalem. Det är det första officiella framträdandet. Petrus presenterar då evangeliet för det första som någonting begripligt. Det är det, så han börjar. Detta ska ni veta. Lyssna till mina ord, eller i Gerts översättning. Jag ska förklara detta för er. Lyssna noga. Eller i engelska översättningar. Let me explain this. Listen carefully. Så Bibel 2000 är ganska svag här. Petrus har en aspekt av att han vill förklara skeendet. Det betyder inte att Petrus tänkte att allting går att förklara. Gud är Gud och det är mycket vi inte kan förstå. Men han är ute efter att förklara. Göra begripligt det som är möjligt att göra begripligt. Och det är ju så här vi bör göra som kristna. Det är ungefär som vetenskapen gör, eller hur? Vetenskapen begriper sig inte på detta kosmos eller atomens innersta kärna. Det finns enormt mycket vi inte har en aning om som vi inte förstår. Men man ska ju göra begripligt så mycket som är möjligt att göra begripligt. Och det är Petrus öppning. Jag ska förklara detta för er. Lyssna. Och så går han igenom. Först måste han förklara de övernaturliga fenomenen. Och att det inte handlar om alkohol och berusning. Utan det handlar om att profetierna i Gamla testamentet har uppfyllts. Att Gud nu utgjuter sin ande över allt kött. Och sen kommer han in på själva evangeliet. Det handlar om en man vars uppdrag Gud bekräftade inför er genom att låta honom utföra kraftgärningar och under och tecken mitt ibland er, som ni själva vet. Evangeliet är ett offentligt budskap om en person som har framträtt. Ser ni hur Petrus tre gånger, nästan överdrivet många gånger, i en enda mening påminner dem om att ni vet vem det här handlar om. Det här är ingen mystisk religiositet. Det handlar om en man som framträdde i Israel. Som besökte Jerusalem flera gånger. Som var en publik figur som de hade lyssnat till i templet. De hade sett honom. De visste vem han var. En man vars uppdrag Gud bekräftade inför er. Genom att låta honom utföra kraftgärningar under och tecken mitt ibland er. Som ni själva vet. Det är det här det handlar om. Goda nyheter om en verklig person i historiens mitt. Det är ett historiskt budskap. Allt var inte offentligt så att alla hade direkt åtkomlighet till allting. Vissa saker skedde inför vittnen. Och det gäller ju framförallt Jesu uppståndelse. Den var inte offentlig i den totala meningen att alla såg Jesus uppstånden. Så som alla i Jerusalem kunde se honom i templet. Men den var likväl historisk. Det hände verkligen i vår historia. Och Petrus betonar att det finns vittnen. Några har sett. Den är nämligen Jesus har Gud låtit uppstå. Och vi kan alla vittna om det. Och de alla, där handlar det om 120 personer. Vi vet från Paulus att han kan nämna över 500. Så det är en mycket stor grupp vittnen som kan intyga att detta är en historisk, en verklig händelse. Evangeliet är bibliskt. Petrus lägger ganska mycket tid på att gå igenom profeten Joel och psalmtexter av David. För att visa att det som nu sker är inte bara något ad hoc, något helt tillfälligt eller på ett plan helt överraskande. Utan det passar in i ett mönster. Det finns en lång förhistoria här av löften. Där nu bitarna faller på plats. Och där den stora biten nu faller på plats, nämligen Jesus. Det finns ett bibliskt mönster. Det här är en punkt som jag måste säga, men jag ska göra en liten utvikning här, som jag tycker att vi har tappat ganska mycket i svensk kristenhet. När jag växte upp så var det en mycket starkare betoning i undervisningen att visa mönstret från Gamla testamentet och hur Jesus passade in i det mönstret. Hur profetierna har gått i uppfyllelse i honom. Ni vet när man lägger ett pussel. Så när man kommer till de sista bitarna och den sista biten så bara liksom omsluter hela pusslet den biten. Och det är bara en bit. Och den bara liksom smälter in där. Så är det ju med Jesu liv, hans död och hans uppståndelse. Om du har sett bilden i Gamla testamentet och löftena och du kommer fram till evangelierna så ser du hur alla bitar bara omsluter Jesus. Hur allt faller på plats. Hur allt lägger sig till rätta. Och det blir helt ofrånkomligt. Det är i Jesus som Gud har agerat. Allting har pekat fram emot honom. Man kunde kanske inte se det i förväg. Man kunde inte förstå alla aspekterna i förväg. Men när han väl kommer så ser man hur det bara smälter samman. Det här behöver vi återupptäcka igen för det är så starkt och så övertygande att se. Och därför kan Petrus säga, hela Israels folk ska alltså vara fast förvissat om att Gud har gjort honom till Herre och Messias. Den är Jesus som ni har korsfäst. Det är ett övertygande budskap som man kan bli fast förvissad om. Att den här historiska personen som har blivit avrättad på ett kors. Verkligen är Herre och Messias. Man kan få en fast förvissning om det. Så de goda nyheterna, de är begripliga. De är offentliga, de är historiska, de finns i ett bibliskt sammanhang och de är övertygande. Och de handlar rakt igenom om Jesus som är Herre och som är Messias. Nu säger förstås en del människor så här. Ja, det var väl lätt för Petrus att säga det. Några veckor efter Jesu avrättning och uppståndelse. Han kunde säga det till tusentals människor i Jerusalem som faktiskt hade sett Jesus. Då var det ju enkelt att säga så här. Som ni själva vet. Inför er. Men vi? Hur ska vi kunna få en fast förvissning? Nästa vecka ska jag ha en föreläsning på Stockholms universitet om Jesu uppståndelse. Och jag vet ju att det är en av frågorna som direkt kommer. Ja, men hur i all sin dag vet du vad som hände på 30-talet? Jag är ju inte i den situationen som Petrus, att jag kan säga till studenterna på Stockholms universitet, inför er, som ni själva vet. De är ju helt blanka, vet ingenting. Och det här händelseförloppet och den här personen har ju inte framträtt på det sättet för oss. Hur kan vi ha en fast förvissning om att han är Herre och Messias? Det som är problemet här. Alltså vi kan ju då säga, ja men vi läser ju här i evangelierna. Vi kan ju läsa storyn här. Så att det är ju vad jag kan säga. Ja men vi har de här källmaterialet, vi har de här texterna. Utifrån evangelierna så har vi ju den här kunskapen. Och det vore ju trevligt om folk skulle nöja sig med det. Men då vet jag ju, eftersom jag har gjort det här förr, att då säger ju människor, ja visst, evangelierna, det är klart, du kan ju läsa dem. Men de kommer ju inte från 30-talet. De ställer oss ju inte i den situationen som Petrus åhörare. Jesus framträder och verkar 30-33 eller möjligen 27-30, men det är där någonstans runt år 30. Evangelierna som vi läser, de har ju tillkommit ett antal decennier senare. Man kan datera det lite olika. Standarddateringen är att Markus evangeliet är det första evangeliet och att det skrevs kanske 65 till 75 någonstans där, 60-talet. Man kan argumentera för en tidigare datering. Jag tycker själv att det finns goda argument för att Markus skulle kunna vara skrivet på 50-talet. Spelar det lite mindre roll om man daterar det till 50 eller 60 eller 70-talet. Problemet är ju att i vilket fall så blir det ju ett tidsavstånd på 25, 35, 45 år mellan händelserna och nedtecknandet av det som vi har. Här finns ju ett stort hål. Vad hände där? Kan vi verkligen få fast förvissning? En del av er har läst teologi och gjort det för ett antal år sedan, precis som jag har gjort. Och då har man dessvärre fått lära sig någonting som heter formhistoria och formkritik. Och det finns, har funnits en stark trend under både 1800-talet och 1900-talet att säga under den här perioden så förändrades budskap. Och i verkligheten, det vi möter här i evangelierna och i Nya testamentet, det är inte någonting som går tillbaka till 30-talet, utan vi möter den första församlingens behov. Och så har man verkligen skapat en lucka mellan Jesus och texterna om honom. Nu har jag goda nyheter. Den trenden håller helt på att försvinna i den akademiska världen. Den håller på att kollapsa bland akademiker. Inte av någon sorts dogmatiska skäl att man vill rädda den kristna tron, utan av historiska skäl. Det verkar inte ha gått till på det sättet att den kristna församlingen har skapat de här texterna utifrån sina behov, utan det har gått till på ett helt annat sätt. Och vi kan se hur detta har gått till faktiskt genom en mycket intressant ställe i evangelierna själva. Om man ställer frågan, vad hände mellan Jesu verksamhet och evangeliernas nedtecknande? Så är det viktigaste stället för att förstå det, tycker jag, det är Lukas första kapitel. Lukas första kapitel. En del av er tänker kanske nu, ja men kan vi inte säga så här att den helige ande täpper igen det där hålet genom att han inspirerar författarna att skriva ner rätt? Och då tänker ni helt riktigt. Absolut. Jag har en väldigt stark övertygelse om den heliga andes inspiration och att han vägledde författarna att skriva ner. Men historiskt, hur kan man täcka igen det här hålet mellan Jesus och evangeliernas nedtecknande? Så här står det i Lukas kapitel 1, vers 1-4. Många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelser som ägt rum ibland oss, Så som de har berättat för oss av de som från första stund var ögonvittnen och blev ordets tjänare. Och efter att grundligt ha satt mig in i allt ända från början har nu också jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, högt ärade Teofilos, för att du ska förstå att de upplysningar du har fått är tillförlitliga. Här finns faktiskt 10 påståenden från Lukas. Och jag har satt dem i fetstil. Om vi tittar på dem ett och ett. Här finns 10 påståenden från Lukas där han visar hur den här luckan aldrig har existerat. Det har inte varit ett gap mellan Jesus och den tidpunkt då evangelierna nedtecknades. Så här påstår ju han. Och detta skriver ju Lukas kanske någon gång på 70-talet. Då säger Lukas så här. För det första. När han sätter sig ner och skriver finns det redan skrivna sammanställningar om Jesus. Han är inte först. Och de flesta är överens om att Markus är först. Men Lukas säger att det fanns många, så det fanns fler än Markus. Man har alltså redan börjat skriva ner berättelserna om Jesus. Kanske några av er funderar på, varför skrev man inte ner det från början? Det här är väl jättekonstigt. Varför tog det så många decennier innan man överhuvudtaget började skriva? Ja, nu är det inte uteslutet att man faktiskt skrev redan från början vissa notat. Till exempel Matteus som var tullman. Han kunde ju föra anteckningar, det ingick ju i hans jobb. Så det kan mycket väl ha funnits anteckningar från början. Men i en kultur där långt mer än 50% är analfabeter. I romarriket så räknar man med att upp mot 90% av befolkningen har varit analfabeter. Då uppstår en helt ny situation. Om du vill sprida ett budskap till en befolkning som är 90% är analfabeter, vad gör du? Du sätter dig inte ner och skriver. Det är ett av de sämsta sätten ju. Eller hur? Du måste sprida det muntligt. Det är ju så man kommunicerar. Om det verkligen är ett angeläget budskap som du vill ha ut till så många som möjligt, så fort som möjligt, så ska du sprida det muntligt. Det var så man gjorde. Det är inget alls konstigt att det dröjde en viss tid innan man också gjorde skrivna sammanställningar. Men det gjorde man efterhand. Och Lukas säger, redan finns det skrivna sammanställningar. Redan finns det många skrivna sammanställningar om Jesus när han sätter sig ner och skriver. Och det är inte bara sammanställningar av enstaka Jesusord eller någon viss Jesushändelse, utan det är samlade skildringar av vad som har hänt. Man har alltså mycket tidigt ställt samman hela Jesusberättelsen, hela Jesu undervisning. Den här informationen handlar om stora, avgörande, viktiga händelser som har ägt rum. En del gillar ju släktforskning och man liksom, åh, jag måste ta reda på min farfars far och skriva ner det. Det gör man ju inte för att det är en stor händelse för mänskligheten. Utan det gör man ju för att man vill hedra sin farfars far och för att man själv tycker det är intressant. Det här är stora händelser som har ägt rum, som har signifikans för mänskligheten. Och därför skriver man ner dem. Och den kommer från ögonvittnen. Informationen kommer från ögonvittnen som återberättar vad de har varit med om. I antiken så var tradering någonting väldigt viktigt. Vi kan ju inte det så mycket, lära oss utantill. När vi har tillgång till smartphones och internet och hårddiskar och så dygnet runt. Vi behöver inte lära oss något utantill, utan vi bara kollar upp det. Att gå i skolan i antiken innebar ju att man lärde sig utantill. Det var det skolgången gick ut på. Att lära sig och komma ihåg och memorera. Och man hade väldigt utvecklade minnestekniker. Seneca kan skryta med hur många tusen namn han kan komma ihåg. Om någon ger mig, räknar upp ett antal namn, hur många han omedelbart i rätt ordning kan repetera. Därför att man hade minnestekniker att lära sig utantill. Vi vet att judarna arbetade med Torah för att lära sig den utantill och kunna återge den muntligt. Här finns det ögonvittnen som har varit med från början. Jesu lärjungar tillhör de viktigaste förstås, som har blivit tränade redan under Jesu egen verksamhet att lära sig hans undervisning, att ställa samman berättelsen om hans liv. Och den information som vi möter i evangelierna kommer från dem som var ögonvittnen och som från början hade lärt sig Jesu undervisning och lärt sig återberätta Jesu liv. De var ögonvittnen från första stund. Alltså, informationen kommer inte från någon som råkade passera Jesus en gång när han helade en person. De var med från början, följde hela Jesu verksamhet, lärde sig Jesus berättelse. Ögonvittnena var inte anonyma, utan de blev sedan ordets tjänare. Det här är jätteviktigt. De var ögonvittnen, så de satt inne med informationen. Och de var sen de publika företrädarna för kristen tro som kunde gå i god för innehållet. Vi var där. Det var vi som såg och tog på och hörde. Lukas har nu intervjuat dessa ögonvittnen. Han har grundligt satt sig in i allt ända från början. Det här är väldigt fascinerande. Alltså att en person, Lukas, som inte har vandrat med Jesus, han har haft möjligheten att resa runt och intervjua. Och vi vet ju att han följde Paulus, som i sin tur hade kontakt med den här inre kretsen runt Jesus. Och Lukas har kunnat intervjua dem och få förstahandsinformation om vad som hände. Och nu har han beslutat, efter en grundlig undersökning, att i rätt ordning, så han har en viss sorts struktur på sitt evangelium. I rätt ordning vill han återberätta berättelsen. Och han går nu i god för att alla upplysningar är tillförlitliga. Här har vi 10 steg historiskt varför det inte ligger någon, inte är en lucka. Det är inget gap mellan Jesus och evangelierna när vi får dem i skriftlig form. Den luckan är täckt av att informationen kommer från de som var med Jesus och som redan från första stund följde honom och lärde sig hans undervisning. Och sen 30-talet muntligt har återgett den undervisningen. Och nu har Lukas fått del av den och kan skriva ner den. Och innan Lukas fick Markus del av den. Och vi vet kyrkohistoriskt att Markus har fått sin information ifrån Petrus. Här finns ingen lucka, inget gap. Vilket innebär att vi kan ha den vissheten som åhörarna i Jerusalem kunde ha. Vi är inte separerade från händelserna. I en viss mening är vi det ju. Men genom att vi har historiskt material som går tillbaka till sitt innehåll till 30-talet, så är vi i direkt kontakt med Jesus. Har du tänkt på en märklig sak? I evangelierna så är de flesta personer som Jesus möter är anonyma. Det är en spetel som Jesus rör vid, det är en blind som Jesus helar, det är en lam som Jesus återger hälsa. Det är någon som har en, det är anonyma personer, de allra flesta. Namnlösa individer som möts av Guds omsorg. Men så då och då så är det namngivna personer. Så synagogsföreståndaren och hans dotter, då får vi ett namn, det är Jairus. En tiggare som är blind som får sin syn, hur vet vi namnet på? Bartimaios. Han som var son till Timaios. Ärligt talat, för oss känns det ju ganska ovidkommande. Du har aldrig känt dig glad över att du har fått informationen. Bartimaios, han var faktiskt son till Timaios. Varför skriver de så här? Simon från Kyrene, han som var far till Alexandros och Rufus. Eller Josef från Arimathea som var ansedd rådsherre. Eller den Maria som var från Magdala. Eller den Maria som var Josefs mor. Eller den Maria som var Jakobs mor. Eller Salome. Och sen är de allra flesta namnlösa. Ja, den troligaste orsaken är att dessa tillhörde vittnena som nu var med i den kristna församlingen och kunde gå i god för berättelsen. Det är därför vi får deras namn. De tillhörde vittnena. De hade inte samma status som apostlarna förstås. som Jesus själv hade utsett att företräda honom och återberätta. Men de hade ju ändå dragits in i händelseförloppet. Och att vi får deras namn har säkert med det att göra att de nu var tydliga i den framväxande församlingen. Så man kunde kontakta Bartimaeus, han som var son till Timaeus, och få höra honom berätta om när han fick sin syn. Ni vet hur det är med en deckare, om ni gillar deckare. Då är det så här, någonting har hänt och så ska deckaren, det är ju nästan alltid ett lek, ett mord. Så ska man försöka reda ut det här. Vad är det som har hänt? Vem har gjort det? Varför har det skett? Och så. Och det man ska göra som deckare då, det är att man måste intervjua alla personerna runt omkring den avledne, den mördade. Och deckaren samlar ju sitt team och så går man igenom. Vad är det vi vet? Vilka personer är det vi vill tala med? Och så delar man upp uppgifterna. Du pratar med systern, du pratar med arbetskamraterna, du besöker och så. Börjar man samla information genom att intervjua folk. Låt säga att du var en deckare under det första århundradet. Och du möter den framväxande kristna rörelsen. Och alla talar om Jesus från Nazaret. Han som har blivit korsfäst men som Gud har uppväckt. Och du är ganska skeptisk. Vad är detta för någonting? Jag köper inte det här med Jesus och Messias och Herre. Jag måste få mer på fötterna. Jag måste få veta mer. Jag måste undersöka det här. Jag tänker inte tro på att någon har uppstått om han inte verkligen har uppstått. Okej, du samlar ett team. Ni ska försöka knäcka den här gåtan. Vad är ursprunget till den kristna rörelsen? Vad är det här de talar om? Jesus och korsfästelse och inte minst uppståndelse. Vad är det här för någonting? Okej, så ni befinner er på 60-talet eller 70-talet eller 80-talet. Och har tillgång till antingen den muntliga berättelsen om Jesus eller delar av det vi nu möter i Nya Testamentet, att det har fått skriftlig form. Finns det någonting du kan göra? Har du någonting att gå på? Jag roade mig med att läsa passionshistorien. Och läsa den ur en udda synvinkel. Nämligen att räkna hur många namngivna personer finns det från torsdag kväll till söndag morgon. Om jag är deckare år 70 och bestämmer för nej, nu måste jag gå till botten med det här. Jag tänker resa till Jerusalem och jag vill intervjua maximalt antal personer. Hur många kan jag identifiera och få tag på? Det här är häpnadsväckande. Det finns 25 namngivna personer mellan torsdag och söndag. Snacka om vårt deckarteam har någonting att göra. Börja intervjua folk. Vad hände egentligen på torsdagen? Vad hände på fredagen? Vad hände på lördagen? Vad hände på söndagen? Hur gick det till? Vad har ni varit med om? Och börja samla material. Dessutom finns det 25 ytterligare personer som inte är namngivna men som är enkelt identifierbara genom sin position. Tjänsteflickorna i Kajafas hus. Vi har inte namnet på dem, men vem jobbade den kvällen? Det går ju att ta reda på, eller hur? Så i verkligheten finns det upp mot 50 personer en deckare kan börja nysta i för att göra intervjuer. Vad hände? Hur ser historien verkligen ut? Evangeliet är goda nyheter. Det handlar om någonting som har hänt och som är åtkomligt trots att vi lever långt efter händelserna. Och som gör att man kan få visshet. Den heliga ande kan övertyga oss så som han genom alla tider har övertygat människor. Och vi kan undersöka det historiskt och se att bitarna faller på plats. Om vi går till ett annat evangelium, nämligen Johannes evangeliet, så vill jag göra er uppmärksamma på en sak i Johannes evangeliets inledning. Och då tänker jag inte på prologen, utan jag tänker på det lite efterföljande. När människor börjar upptäcka vem Jesus är. Från vers 35 i det första kapitlet så dras en massa människor in i relationen till Jesus. Och de börjar upptäcka vem han är. Och det används väldigt starka ord om det unika med Jesus. I den här texten sägs det att han är Guds lamm, att han är Messias, att han är Guds son, att han är Israels kung, att han är människosonen med alla de associationer till Daniels bok som det har. Alltså en enormt kraftfull beskrivning av vem Jesus är. Jag är inte säker på att de som yttrar de här orden i texten här fullt ut förstår vid detta tillfälle vad det är de talar om. Men de har börjat ana hemligheten med Jesus. Men hur kom de att inse detta? Jag vill att vi ska läsa vers 35 till vers 42. Och så ska vi upptäcka någonting väldigt spännande. Men innan vi gör det, låt mig sätta den texten i en liten relief. Det här handlar om när Jesus kallar lärjungar. De flesta av oss läser om när Jesus kallar lärjungar, inte här i Johannesevangeliet. Utan vi har en lång utläggningstradition att lärjungarna, de kallas vid Genesarets sjö. Och vi läser i Matteus och vi läser i Markus. Och det är ju en väldigt populär text att predika över, och alla söndagsskollärare har lektioner om när Jesus kallar lärjungar vid stranden. Jag har nog hört 100 utläggningar i mitt liv av den händelsen. Standardutläggningen av hur Jesus kallar sina lärjungar, den går till så här. Det är en morgon. Petrus, Andreas, Jakob och Johannes, de har varit ute och fiskat och de håller på att jobba med båten och näten och redskapen och står där på stranden. Det är en vacker solig morgon och det strosar lite folk på strandpromenaden som det gör på stränderna. Så. Och de står där och jobbar, det är inget speciellt med det. Det kommer en man längre bort, de känner inte honom. Så de fortsätter att jobba. Men när han närmar sig så blir de fascinerade. Och ju närmare han kommer, ju starkare blir dragningskraften, trots att de inte har en aning om vem han är. Och när han är mitt för dem så kommer det en djup röst som fullständigt hypnotiserar dem. Rösten säger: följ mig. Och då faller de i trans. Och de bara släpper allting och så går de. Så är det att bli en kristen. Så upptäcker du vem Jesus är. Är sen söndagsskolkontentan. Och det här är ju väldigt märkligt. Jag minns att jag var ganska ung när jag tänkte, så gör ingen människa. Det är ingen människa som gör så. I verkligheten är det ju vansinne att börja följa en okänd person, att ge upp allt man har för någonting man inte vet någonting om. Det ska man varna för. Eller hur? Det här är ju sektbeteende. Det är ju helt idioti. Du kastar bort ditt liv. Ja, det där är livsfarligt. Jag vet inte om ni kommer ihåg att den här vackra kvinnan hade en talkshow för ett par år sedan på TV, Doreen. I ett avsnitt så bjöd hon in en hypnotisör. Och hon lät sig själv live i svensk TV hypnotiseras. Det är kusligt. På väldigt kort tid försatte han henne i trans, eller i hypnos. Och tog kontroll över hennes medvetande. Nu, hon lät ju honom göra det, för annars kan han inte. Men hon gick med på det och han hypnotiserade henne. Och sen placerade han ordet korv i hennes medvetande. Och när han väl hade satt ordet korv där, så gjorde han så här. Sen tog han upp ett foto på en apa, stor gorilla, och så sa han så här: Doreen, vad är detta? En korv? Svarade hon. Och sen visade han olika bilder av små och stora och fula och roliga apor. Och varje gång svarade hon, det är en korv. Ja, det är en liten korv, det är en stor korv. Fullständigt förnedrande. Och sen tog han upp henne ur hypnosen och frågade hur var det. Jag visste ju att det var en apa, men jag kunde inte låta bli utan att säga korv. Var det här som hände med Jesus? Hade han den sortens hypnosförmåga så att han över lärjungarna tog kontrollen över deras medvetande? Så att de var tvungna att säga korv. Så att de var tvungna att följa honom. Det här är väldigt viktigt i vår tid om vi ska vinna Sverige tillbaka för evangeliet. Hur kan en människa upptäcka att Jesus är Guds lam, Messias, Israels kung, människosonen? Hur går det till? Jo, låt oss läsa här i Johannes evangeliet. Nästa dag stod Johannes där, och det är Johannes döparen, med två av sina lärjungar. När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sa: där är Guds lam. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om, och då han såg att de följde honom frågade han vad de ville. De svarade: rabbi, det betyder mästare, var bor du? Han sa: följ med och se. De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört Johannes ord och följt med Jesus. Han träffade först sin bror Simon och sa till honom: "Vi har funnit Messias." Det betyder Kristus. Han tog med honom till Jesus. Jesus såg på Simon och sa: "Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas." Det betyder Petrus. Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffade han Filippos. Han sa till honom: "Följ mig." Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippos träffade Natanael och sa till honom: "Vi har funnit honom som det står om i Mose lag och hos profeterna. Jesus, Josefs son från Nasaret." Natanael sa: "Kan det komma något gott från Nasaret?" Filippos svarade: "Följ med och se." Jesus såg Natanael komma och sa om honom: "Där är en sann israelit, en som är utan svek." Natanael frågade: "Hur kan du känna mig?" Jesus svarade: "Innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet." Natanael svarade: "Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung." Då sa Jesus till honom: "Du tror därför att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större ting ska du få se." Och han sa: "Sannerligen, jag säger er, ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen." Här har vi Jesu första möte med lärjungarna. Det sker inte vid Genesarets sjö. Det här är det första mötet med lärjungarna. Och den är en inbjudan. Det vi möter här är fem personers allra första kontakt med Jesus. Det är Andreas och en anonym lärjunge som vi inte får namnet på. Kanske är det evangelisten Johannes, eftersom texten är ganska välinformerad. Till och med om klockslag, att det här sker på eftermiddagen och så. Men det får vi lämna öppet. Det är Andreas och en vän till honom som är lärjunge till Johannes döparen. Och som skickas vidare då till Jesus. Och så är det Petrus. Så är det Filippos. Och så är det Natanael. Och det de möts av är inte "följ mig". Utan det de möts av är: "Kom med och se." Följ med och se vad det här är för någonting. En öppen inbjudan. Man behöver inte ta ställning. Och vi får den här lite festliga scenen i första tillfället när Andreas och den här andra lärjungen, som då har kommit till tro på Johannes döparen, och döparen säger: "Där är Guds lamm, nu ska ni följa honom." Och då är de ju lite tafatta i relation till Jesus. Så att de liksom börjar gå bort mot Jesus, men säger ingenting. Och Jesus känner sig plötsligt förföljd. Det är liksom någon som så använder sig om: "Vad vill ni?" Vilken fråga får från Messias, eller hur? "Vad vill ni?" Och de är ju lite valhänta, de ställer ju ingen djup teologisk fråga eller så. Utan de frågar: "Var bor du?" Och möjligen är det ju lite mer än en fråga efter en adress, så kan det vara. Jag tror det. Jag tror de indirekt är det en fråga efter vad, alltså vem är du, vilket sammanhang hör du hemma i, vad står du i. Men på ytan så är det ju en fråga, liksom, var bor du? Och Jesus är bara varm och öppen och inbjudande, eller hur? Häng med och se. Och de går hem till honom, och de stannar hos honom, och de är där den där eftermiddagen. Och jag tror inte de är så valhänta och tysta längre. Sen kommer samtalet igång, och de pratar med Jesus. Det här är ju fantastiskt, tycker jag. De är förberedda av Johannes döparen. De får sen en inbjudan, följ med och se. Och sen ser de Jesus i aktion. De följer honom hem, de lyssnar till hans undervisning, de ser underverken, de lär känna Jesus som person. Och sen, långt senare, om du försöker göra en kronologi över evangelierna, månader senare, så kommer den här morgonen vid stranden. De känner Jesus väl. Då kommer han vandrande. Och nu utmanar han dem. Utifrån att de vet vem han är, de vet någonting om vad han vill, så kommer utmaningen: "Följ mig." Och jag är ju säker på att Jesus har sagt mer där vid stranden. Det är ungefär som en hel del av er har gjort, som jag har fått göra ibland, att rekrytera folk. Och då träffar man ju människor man pratar, man går igenom, det här är vad vi står för, det här är vad vi vill, det här är vår vision. Man pratar om villkoren för arbetet, innehållet i tjänsten. Och så till slut så kommer det ju en utmaning som jag en gång utmanade Hans. Kom och jobba med mig. Och då måste man ju säga ja eller nej. Och det vi får i Matteus och Markus, det är ju att Jesus ger lärjungarna den här utmaningen. Jag vill att ni ska bli mina närmsta medarbetare. Jag ska göra er till människofiskare. Jag vill bygga hela mitt team runt er. Och det slutar ju med en knivskarp utmaning. Följ mig. Och då lämnar de allt och följer honom. Men det är inte en blind, hypnotisk efterföljelse. Utan de har lärt känna Jesus. Vi skulle behöva bjuda hem hela Sveriges nation hem till Jesus. Öppet, till intet förpliktigande till att börja med. Häng med och se. Är du beredd på en eftermiddag hemma hos Jesus från Nazaret? Ja, i vårt fall så handlar det om att, eftersom nu tiden har gått, att bjuda hem människor till evangelierna. Som sätter oss i verklig förbindelse med Jesus från Nazaret. Häng med och se. Stanna en eftermiddag hos Jesus. Sen vet vi att det är livsfarligt att man gärna stannar kvar. Och att det händer massa mer. Det behöver vi inte säga så mycket om från början. Men att bjuda hem Sveriges folk hem till Jesus. De har ju ingen aning om vem man är. Vi behöver inte sätta dem i hypnos i utgångsläget. Följ med och se. Längre fram så kommer det en utmaning. Och det ska jag tala om efter fruktpausen. Vi har läst lite olika texter här i det första passet och vi kunde stanna ett tag i Johannes 1. Men jag tänkte att vi ska slå upp Matteus 12 och sen ska vi stanna där. Ska inte ha så mycket blädderfaktor sen, utan vi ska läsa en mycket dramatisk text i Matteus 12. Jag försökte visa här innan pausen hur inbjudande och öppen Jesus är, hur det ligger i själva evangeliets natur, att man får lov att komma och undersöka, man får ta sin tid, man får komma hem till Jesus. Sen följer det också efterhand en utmaning, och vi ska läsa en text som sätter utmaningen från Jesus i väldigt starkt fokus. Jag läser från Matteus 12. Och vers 22-30. Sedan förde man till Jesus en besatt som var blind och stum. Och han botade honom så att den stumbe kunde tala och se. Och allt folket slogs av häpnad och sa: är han kanske Davids son? När fariseerna hörde det sa de: det måste vara med demonernas furste Belzebul som den mannen driver ut demonerna. Men han visste vad de tänkte och sa till dem: varje rike som är splittrat blir ödelagt, och en stad eller en familj som är splittrad kan inte bestå. Och om Satan driver ut Satan splittras han. Hur skall hans rike då kunna bestå? Om jag driver ut demonerna med Belzebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? Det kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds ande jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. Hur ska någon kunna gå in och plundra en stark man på vad han äger om han inte först binder honom? Sedan kan han plundra hans hus. Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. Den här förmiddagen handlar om Jesus, den historiska personen Jesus, om Jesus som Herre och Messias. Vi har läst en text här ur Matteusevangeliet som ställer frågan också på sin spets. Så man läser hela Matteusevangeliet så får man massor med svar på den här frågan. Vem är Jesus? Och vi möter alla svar vi kan möta idag. Möter Jesus själv i sin samtid. Från det lägsta och värsta och vidrigaste till det högsta och underbaraste och härligaste. Och du hittar hela skalan i Matteusevangeliet. Vi läste den här texten. Några säger han är av djävulen. Han är Belzebul själv. Han representerar det onda, han agerar i den onda maktens regi. Han är Belzebul, demon, han tillhör demonernas furste. Och du kan inte komma med en värre anklagelse, du kan inte sänka Jesus djupare än vad några i hans samtid gjorde. Andra säger i Matteus evangeliet, stopp, vi behöver inte förnedra Jesus på det sättet. Han är snickarens son. Gör inte mer av Jesus än så. Han är Josef och Marias son. Snickarens son. Han är en människa. Som vi andra. Andra säger, men det är mer med Jesus. Det är något speciellt med Jesus. Han är en profet. På något sätt talar han av Guds vägnar. Och man har olika tankar om vem Jesus i så fall skulle kunna vara, eller i vems ande han verkar och vilken profet han representerar. Kan han vara Jeremia eller Elia som har kommit tillbaka? Är han Johannes döparen som har återuppstått? Vem är han? Men på något sätt är han, hans roll är mer än den som vi andra har. Han är en profet. Andra säger han är Davids son. Han står i kungaätten. På något sätt uppfyller han löftena som David fick om ättlingen som skulle komma. Ja, han kanske rent av är Messias. Den utvalde, den smorde. Den som alla löftena strålar samman i. Han kanske till och med är Guds son. Står i ett alldeles unikt och eget förhållande till Gud som ingen annan står i. Och ni ser, ni har hela spännvidden. Belzebul. Hela vägen till Messias. Guds son. Och allt däremellan. Finns inga nya frågor i mänsklighetens historia. Man brukar ju säga att all filosofi är bara fotnötter till Platon. Alla religiösa diskussioner är fotnötter till evangelierna. Du hittar, det finns inga nya frågor. Det finns ett, och inga nya svar heller. Det finns ett antal grundfrågor och det finns ett begränsat antal möjligheter att svara på de frågorna. Och en av de stora grundfrågorna är, vem är Jesus, mannen från Nazaret? Hur förstår vi honom? Om vi går hem till honom och är där en eftermiddag eller mer och börjar undersöka, vad kan vi säga att han är? Jag ska försöka kommentera texten som vi har läst och ska vi ha den här frågan i bakhuvudet. Vem är han? Hur förstår vi honom? Därför den här texten som på ytan handlar om en blind och stum man och vad som sker med honom öppnar ju scen för hela den här frågeställningen om vem är Jesus? Jag kommer att ha tre punkter som jag vill kommentera den här texten utifrån. Och vi ska se vad det leder oss till när det gäller frågan om vem Jesus är. Det första som vi ser i texten som vi läste i Matteus 12, det är ju att Jesus befriar. Det här är ju ett sånt grundläggande drag i evangelierna, att Jesus inte bara undervisar, han undervisar verkligen, men han agerar. Och han lägger väldigt mycket tid på att hela de sjuka och befria dem som har hamnat under det ondas inflytande på olika sätt. Han driver ut demoner, han befriar dem besatta. Och det här är en grundaspekt av det Jesus gör. Det upptar mycket av hans tid. Det tillhör en av hans huvudprioriteringar. Man kan inte läsa evangelierna utan att slås av det. Hur mycket tid och kraft och fokus Jesus har på en befrielseverksamhet. Han befriar människor. Varför helar Jesus de sjuka och befriar de besatta? Ja, det finns absolut en orsak som inte gäller för Jesus. Han gör det inte för att imponera. Alltså, han är inte en Uri Geller som kan göra något fånigt trick och böja en sked och så blir en hel nation förförd. Ni som är lite äldre minns hur det var, eller hur? Han håller inte på med en massa fåniga Joe Labero-saker som liksom, hur gick det till? Och titta vad han kan. Och Jesus hade ju alla möjligheter att ge världens show om han ville, eller hur? Vi vet att han har total makt över naturen, över tillvaron. Han har fullständig kontroll. Han talar till vindarna och havet och det lägger sig. Han säger ett ord till ett fikonträd och det dör. Men han använder ju inte makten för att göra en show. Jag tycker det är väldigt, väldigt starkt när Jesus ställs inför kung Herodes. Och vi kommer ju följa dramat här om några veckor när de judiska ledarna har tagit till fånga Jesus och de själv hållit förhör och sen måste de föra honom till Pilatus för Pilatus måste fälla domen. Men Pilatus vill inte dra sig in i religiösa stridigheter. Han vill hålla sig utanför. Det är realpolitik. Han vill inte dra sig in i någonting som kan skapa spänningar. Och ett av hans första sätt att komma undan, det är att skicka Jesus till Herodes. Därför att Judén och Galileen hade ju lite olika förhållanden till Rom. Pilatus var ståthållare över Judén. Men Galileen, där var kung Herodes den högste. Och Galileen hade ett litet annat formellt förhållande till Rom. Så Pilatus får ju en jättebra idé. Han är ju Galileen. Ha! Jag kommer ju lätt undan det här. Skicka honom till Herodes som är i stan. Okej, det är bakgrunden varför Pilatus gör så. Herodes vill gärna ta emot Jesus för han har hört mycket rykten om Jesus. Och det står så här i Lukas 23. När Herodes såg Jesus blev han mycket glad. Han hade länge velat träffa honom eftersom han hade hört talas om honom. Och han hoppades få se honom utföra något tecken. Och man kunde väl tänka sig att Jesus kunde väl dra av några tecken här så han fick kungen på sin sida och få lite hjälp i rättegången. Och ni ser, Jesus är inte intresserad. Han är inte ute efter att imponera folk på folk av den anledningen. Herodes ställer en mängd frågor, men Jesus svarar inte. Han är bara alldeles tyst. För han vet att Herodes söker inte sanningen. Herodes är inte ute efter sanningen. Herodes är inte villig att ta konsekvenserna av någonting. Och Jesus gör inget tecken. Han håller ingen show inför Herodes. Varför hela då befriar Jesus? Han gör det inte av någon Joe Labero-anledning. Det finns annan anledning. Jag skulle säga att det är tre anledningar som vi inte behöver spela ut mot varandra. Men som finns där väldigt tydligt i evangelierna. Jesus har en omsorg om individen. Han gör det därför att han bryr sig om människor. Han såg människorna och han fylldes av medlidande med dem. Och det är därför han helar. Jesus stod ju ofta inför folkmassor och kunde tala inför stora människogrupper. Men han ser också individen. Han stannar vid vägkanten när det sitter en eller två personer. Oansenliga, obetydelsefulla. Om Jesus skulle bygga en rörelse, skapa någonting. Han behöver inte bry sig om de blinda som satt och tiggde vid vägen. Men han stannar. Därför att han har omsorg om människor. Det är ju första anledningen. Vi tror på en Gud som älskar människor. Som bryr sig om individen. Som ser var och en. Och som sträcker sig ut, som rör vid den sjuke, den sargade. För det andra så bekräftar detta hans identitet. Jesus kan använda undren och tecknen på detta sätt. När Johannes döparen har hamnat i fängelse så får Johannes döparen en del frågor. Vi kan ju fundera på vad händer med den stora profeten som har pekat ut Messias och sen sitter och tvivlar i fängelset. Vad är det som pågår? Och vi vet ju inte hela processen, men om man blir fängslad så blir man ju avskuren från omvärlden. Man vet inte vad som sker. Och kanske är det så här att Johannes döparen har tänkt sig att nu kommer Messias. Och att Johannes döparen, även om man förstår att Messias har rollen som Guds lam, fortfarande tänker att den politiska befrielsen av Israel ska komma ganska snabbt. Och nu sitter han i fängelset. Och han blir ju inte befriad. De förtryckande strukturerna i samhället består ju. Och jag undrar om det inte är därför som Johannes döparen får en del frågor. Hur går det med det messianska riket? Och han skickar ju några av sina kvarvarande lärjungar till Jesus med frågan: är du den som ska komma? Och då använder ju Jesus just undren och tecknen som ett belägg för vem han är. Han svarar ju inte på frågan om han är den som ska komma eller om han inte är det. Utan Jesus citerar ju Jesaja 35 och säger, det här ska ni säga till Johannes. Blinda ser, lama går, döva hör och för de fattiga förkunnas glädjens bud. Och då kan Johannes döparen själv dra slutsatser. Det som bara Gud kan göra, det görs nu genom Jesus. Och det tredje är att undren och tecknen och befrielsen visar vad riket är för någonting. Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i synagogorna och förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Det här är det yttre synliga tecknet på vad Guds riket är. Att allting återställs. Att allting blir helt igen. Det är den här tredje punkten som jag vill fortsätta med. Jag tror alla tre dimensionerna finns med till varför Jesus hela och befriar. Jag vill säga någonting mer utvidgat om den tredje punkten. Det visar vad riket är. Det vi ser i evangelierna, det är att Jesus återerövrar ockuperad mark. Det är vad som sker. Jesus återerövrar ockuperad mark. Här måste många av oss kristna göra ett totalt mentalitetsskifte. Vi sitter kvar med en mängd föreställningar om att Jesus har kommit hit för att rädda oss till himlen. Att lyfta oss iväg härifrån, att vi ska tas bort från denna syndens och dödens dal. Vi ska evakueras till någon annan plats. Väldigt många av oss har den som någon sorts grundbild av vad handlar det här om. Så är det inte för Jesus. Han kommer här för att återerövra ockuperad mark. Han talar om ett satans rike i texten som han nu driver tillbaka. Och här är ju det nytestamentliga perspektivet väldigt dramatiskt. Hela den här världen som är skapad av Gud, som Gud vill ska finnas, som kommer ifrån Gud. Och det här är ju en grundtanke förstås. Gud har skapat världen. Den har blivit ockuperad. Hela världen ligger i den ondes våld, säger Johannes. Det är Guds värld. Skapelsen kommer från Gud. Men någonting har trängt in i världen som inte borde vara här. Och nu är världen ockuperad. Den ligger i den ondes våld. Hela världen ligger i den ondes våld. Och Jesus, enligt Johannes 12, har kommit för att fördriva denna världens härskare. Det är vad Guds rike handlar om. Gud har etablerat ett brohuvud in i sin ockuperade värld. Och utifrån det brohuvudet som heter Jesus så ska nu ockupationsmakten, Satan och allt det som följer från Satan av synd och sjukdom och lidande och död och ondska och förruttnelse och elände, det ska nu drivas tillbaka. Den onde ska fördrivas och Gud ska återta sin skapelse. Den ska inte vara under den ondes våld. Den ska befrias och helas och nyskapas. Den ska upprättas. Och Guds riket handlar om detta. Och Jesus proklamerar Guds riket. Att nu är det här och nu är det på väg. Och så demonstrerande. Genom att hela de sjuka och befria de besatta. Och så har Guds rike kommit. Och det är det här vi förvaltar. Det är det här det fantastiska att dra oss in i gemenskapen med Jesus. Att du blir en del av Guds rike. Och förbörja inta ockuperad mark. Och därför ska vi inte hålla på att tala om att vi ska ta oss härifrån. Vi väntar ju på att Jesus ska komma hit. Och befrielsen ska bli total. Över hela världen. Och ockupationsmakten slutgiltigt ska drivas bort. Och kastas i den brinnande sjön för att använda de bilder som uppenbarelseboken ger. Alltså definitivt drivas ut. Det var vad som hände med den här mannen som var blind och stum. Och så drev Jesus bort det ondas inflytande, helade sjukdomen. Och i hans liv så blev det ett område av befriad mark, eller hur? Vi vet att befrielsen är inte fullkomlig eller total. De som Jesus helade från sjukdomar, många av dem blev ju sjuka igen och dog. Lazarus som Jesus uppväckte från de döda uppstod ju inte till härlighetsliv utan dog ju några år senare igen. Så det var ju tecken på den befrielse som ska bli fullkomlig och evig när Jesus kommer tillbaka. Nu kan man göra massa invändningar mot detta förstås. Hur är det möjligt att som en rimligt begåvad, relativt välutbildad människa i 2012 i Sverige på fullt allvar stå och tala om Satan och den onde, om djävulen och demoner, om besättelse? Vad sysslar vi med? Men hur hade Expressens journalist förhållit sig till det som jag står och pratar om här? Vad är det här för någonting? Har vi inte avskaffat djävulen idag? Är det överhuvudtaget rimligt att tala i sådana här kategorier? Se den kristna församlingens uppdrag i den här sortens ljus. Att världen skulle vara ockuperad och Gud har upprättat ett brohuvud och håller på att befria världen från djävulens inflytande. Kan vi stå för det? Dagens Nyheter avskaffade djävulen för mer än 100 år sedan. Snacka om att ligga efter sin tid. Eller hur? Det här måste man fundera på. Jag noterar ju att när människor, oavsett tro och livsåskådning, oavsett övertygelse och så, konfronteras med det som Anders Breivik gjorde, eller det som Fritzl gjorde i Österrike, eller det som Marc Dutroux gjorde för några år sedan i Belgien. När man konfronteras med kvinnomisshandel eller övergrepp av barn, eller man får göra det som jag hade, jag vet inte om jag ska säga förmånen, men det som jag gjorde förra sommaren. Jag fick en rundvandring i Auschwitz. Som är, det är något av det mest omskakande jag har varit med om. Det blir en grupp på 20 personer som får följa en guide. Och du vet hur det är när man går på guidade turer, gruppen efterhand, så börjar man lära känna lite varandra. Folk går och pratar och skojar och man kommenterar det man ser. Vi gick i 3 timmar. Och gruppen var helt tyst. Ingen sa någonting på 3 timmar. För du kan inte säga någonting. Du är konfronterad med någonting som varje människa när man ser det säger. Det är djävulskt. Ja, exakt. Det är vad det är. Det är djävulskt. Det finns inte en människa som när man konfronteras med det som faktiskt sker i den här världen kan komma undan det uttrycket. Den mest sekulariserade svensk, när man får se verkligheten hur den är, på sina värsta punkter säger. Detta är djävulskt. Ja. Hur kan man studera 1900-talets historia och säga att det är hög tid att vi avskaffar djävulen? Jag skulle säga att det har oerhört hög grad av evidens, om jag får uttala mig akademiskt, att räkna med att det finns en ond makt som bländar och lurar och fängslar människor och förgör oss. Jag finner ingen som helst anledning att ge upp den tankegången. Därför att den stämmer med hur verkligheten ser ut. Men är det ändå inte en lite väl primitiv syn att försöka koppla en ond makt till sjukdom? Det här måste vi väl ändå säga att det här är antikens människor som hade ganska lite koll på saker och ting. Och de såg sjukdom och så kopplade man det till demoner. Så kan vi väl inte tänka idag. Här måste vi läsa evangelierna väldigt noggrant. Kopplade antikens människor och evangeliens författare sjukdomar till demoner? Nej, inte på ett konsekvent sätt. Notera att evangelierna skiljer på sjukdom och besättelse. Han botar de sjuka och driver ut de onda andarna. Ska inte göra antikens människor mer primitiva än vad vi är. De var precis som vi. På vissa områden hade de lite mindre kunskap. Men de visste vad en förkylning var. De visste att man kunde bryta benet. De visste om allvarliga sjukdomar som inte i sig på något direkt sätt var orsakade av en besättelse. Men man visste också att det finns en ond makt. Och att den onda makten ibland kan fånga en människa på olika sätt. Och att det fanns sjukdomar som också var ett direkt uttryck där den onda makten höll en människa fången. Också genom en sjukdom. Och vi vet ju idag till exempel hur nära samband det finns mellan kropp och själ. Och hur det psykosomatiska finns. Och därför är ju själva tankegången att det ondas inflytande också i några fall tar sig uttryck i fysiska företeelser. Är ju inte i sig självt något egendomligt. Men notera att Nya testamentet skiljer generellt sett på sjukdom och besättelse. Men då kan man säga, men vi har ju inga erfarenheter eller väldigt få erfarenheter i Sverige. Det här som med demoner, det stöter vi normalt sett inte på i en församling. Och här i Sverige, det syns ju inte. Nej, så är det. De flesta skulle nog hålla med om det, har vi inte sett mycket av. Men om man reser i världen så är detta ju en vanlig företeelse. Om man reser i Latinamerika eller Afrika eller Asien eller pratar med människor som har varit där. Jag har sett det när jag var på resa i Bangladesh. Så globalt sett finns företeelsen och vi ska väl inte vara så fördomsfulla att vi gör oss själva till norm för hela mänskligheten, eller hur? Men varför är det så annorlunda här? Jag tror helt enkelt det har att göra med att den onda makten är en intelligent makt. Och han agerar olika utifrån olika förutsättningar. Och ibland passar det honom att jobba mer inkognito. Lägga sig mer under ytan, maskera sitt agerande på ett annat sätt. I världens mest sekulariserade land passar det honom alldeles utmärkt att jobba mer under ytan. Men titta hur vi mår i det här landet. Titta hur beroende, hur människor fastnar i saker på ett totalt destruktivt sätt. Titta på hur individualismen och materialismen, hur den onda makten lurar och förgör oss på så många sätt. Så jag tror bara det handlar om att han väljer att operera på lite olika sätt. Men han är lika verklig och lika destruktiv i vår kultur som i Israel när Jesus verkade. Men Jesus har kommit för att befria. Oavsett hur djävulen agerar så har Jesus kommit för att befria, kasta ut ockupationsmakten och återta sin skapelse, återta ockuperad mark. När Jesus då gör detta så blir det förstås rabalder. Och nästa steg i texten är ju att Jesus utmanar. Ska notera här att texten indikerar något intressant. Människohjärtats hårdhet. Om man tittar i kapitlet som helhet så ser man verkligen hårda hjärtan. Vad händer när Jesus förkunnar budskapet om riket? Hela de sjuka, befriar de som har hamnat under det ondas inflytande. I vers 14, då finns det en grupp människor som överlägger hur de ska röja Jesus ur vägen. För man vill inte befrielse. Man vill leva i mörkret. Och efter att Jesus har helat den stumma och den blinde, då är det några förhärdade människor som kommer till Jesus och säger: Mästare, vi vill se dig göra ett tecken. Ja, men kom igen, det är precis det Jesus har gjort. Eller hur? Alltså det där är ju inte uttryck för att man verkligen undrar vem Jesus är. Utan man vill se fler tecken och man blir aldrig nöjd. För man tycker aldrig tecknet är tillräckligt övertygande. Och så kan man hålla på i evighet och fråga efter mer tecken, större tecken. För man är inte ute efter vad tecknet pekar mot. Där ställer vi en fråga till oss, eller hur? Det som alltid dyker upp när man öppnar evangeliet. Var är mitt hjärta? Det är ju det som Jesus hela tiden, och evangelietexten hela tiden som en röntgen liksom skär igenom oss. Var har vi vårt hjärta? Och vi ser hur mänskligheten runt Jesus alltid delas kring den här punkten. Var är mitt hjärta? Konkret i texten vi läste. så kommer den här vidriga anklagelsen. Det är väl uttryck för ett hårt hjärta. En blind och en stum, fångad i det onda, blir helad och befriad. Och man borde väl glädja sig tillsammans med den befriade. Man borde väl lovsjunga Gud för att ockupationen här på en punkt har upphört. Och nu kommer det ledare och säger: det måste vara med demonernas furste, med Belzebul, som den här mannen driver ut demonerna. Det är av djävulen, akta er för honom. Det här är farligt. Vilken anklagelse, va? Man har ett hårt hjärta och man ser Jesus göra detta. Och så är det ens respons. Det liknar lite sånt som vi kan känna till idag. Alltså konstiga teorier som att det var amerikanerna själva som bombade World Trade Center. Eller hur? Varför skulle djävulen driva ut djävulen? Ni vet, konspirationsteorier på nätet är ju helt galna. Och det finns ett antal personer som säger att det var amerikanerna som bombade World Trade Center. Det här är ju någon sorts irrationellt känsloargument, eller hur? Man ska bli väldigt rädd. Man ska liksom... Hur ska vi hantera sånt här? Har ni sett den här filmen? The Iron Lady, Margaret Thatcher. Vill ni se en bra film? Skulle jag verkligen rekommendera den. Oavsett vad man tycker om hennes livsgärning, så är det en fantastisk film. På ett ställe i filmen så säger Margaret Thatcher så här: we will stand on principle or we will not stand at all. Exakt så måste man förhålla sig inför den här sortens anklagelser. Det är av djävulen. Och det är precis så Jesus gör. Han börjar resonera principiellt. Vad är det här för en anklagelse? Och analysera den. Det är viktigt att inte låta sig dra. Det här är en väldigt högt laddad anklagelse. Du är av djävulen. Och då kan man ju själv ladda tillbaka och bli högljudd och skrika. Och Jesus ställer sig på principer och är alldeles klar och lugn och knivskarp. Han börjar fråga dem efter logiken i deras resonemang. Han tar motbevisar deras anklagelse. Ta tre exempel. Tänk på en rike. Tänk på ett rike. Eller tänk på en stad. Eller tänk på din egen familj. Hur är det egentligen? Är det inte så att vi blir totalt försvagade och går under om vi är splittrade? Tänk på din familj i en situation av splittring. Eller en stad eller ett land. Ett land i inbördeskrig. Ingenting är svagare och mer förödande för landet än ett inbördeskrig. Det här är ju en allmän princip. Alla känner till den. Alla vet att det är så. Från den lilla nivån i familjen till den stora nationella nivån av ett land. Tänk efter. Om ett rike är splittrat, då går det under. Det föröder sig själv. Så ställer han två motfrågor. Om Satan driver ut Satan, splittras han. Hur ska hans rike då kunna bestå? Er anklagelse är ju helt befängd. Varför skulle Satan göra detta? Jag kan ju någon försöka vara så här studentikost, djupsinnig och säga: ja, men Satan gör det här för att han har någon väldigt djupsinnig anledning att kunna vinna en seger längre fram genom att lura folket här och så. Fast detta är ju inte en engångshändelse. Detta är ju ett mönster i Jesu verksamhet. På varenda plats han kommer så befriar han människor från det ondas inflytande. Det är ju totalt konsekvent mönster att han driver bort djävulen. Det hänger inte ihop att säga att djävulen skulle driva bort sig själv och låta befriade områden uppstå på punkt efter punkt i Israel. Det stämmer inte. Och dessutom, det här argumentet, ni skjuter ju själva i foten. Ni har ju människor som ber för de som har hamnat i det ondas inflytande och försöker befria dem. Den här sortens argument, om ni vill köra det spelet kan jag köra det mot er. Den sortens känsloargument kan du kasta mot vem som helst. Då kan jag ju bara säga, era anhängare driver ut demonerna med hjälp av Belzebul. Det här stämmer inte. Det här håller inte ihop. När han har punkterat deras anklagelse så kommer den verkliga utmaningen. Så ställer han alla åhörarna där och alla efterföljande läsare av det som hände vid det yttersta vägvalet. Den som inte är med mig är mot mig. Och den som inte samlar med mig, han skingrar. Man är välkommen hem till Jesus. Man får god tid på sig att undersöka. Man kan ta reda på vem han är. Det är välkomnande och generöst. Det är öppet och tålmodigt. Och sen, någonstans längs vägen, så kommer det också en utmaning. Och man kan aldrig komma från den. Och Jesus släpper den aldrig. Och här ställer han upp den i den mest radikala formen. Förr eller senare kommer du till ett vägskäl. En T-korsning. Du måste gå till höger eller vänster. Och det finns inget annat alternativ. Du måste antingen vara för Jesus. Och ingå i hans befrielsearmé. Och samla med honom och återerövra ockuperat område. Eller blir du mot honom. Och kommer tillhöra den onda sidan. Och du måste välja. Ja, men nu är vi svenskar. Vi är ju neutrala. Det här är faktiskt mellanmjölkens land. Vi lägger oss lite samförstånd. Det gillar vi. Och jag behöver inte gå till höger eller vänster om jag kommer till en T-korsning. Jag kan ju stå kvar i själva korsningen. Eller jag kan gå tillbaka. Ja, det är sant. Och där faller ju den här bilden med en T-korsning samman. För med vårt mänskliga liv är det så att det fortgår hela tiden. Och du kan inte stå stilla. Du kan inte säga, ja, nu står jag här. Och nu ska den här tisdagen, den ska vara för alltid. Nej, här finns en tidens ström som för mig framåt. Och jag kan inte göra någonting åt det. Jag kan inte stå stilla i själva korsningen. Jag kan inte gå tillbaka till något tidigare skede i mitt liv. Jag förs framåt och när jag kommer till korsningen så måste jag välja. Och det är helt oundvikligt. Jag måste välja. Och säga ja till Jesus. Eller säga nej till honom. Och här måste vi våga utmana vår tid. Jag hoppas att vi kan kombinera de här två sakerna. Generositeten hemma hos Jesus. Den där eftermiddagen. Där man inte har någon press alls. Utan bara fritt för att undersöka. Och sen någonstans längs vägen. Utmaningen. Att ta ställning. Att säga ja. Vi vet att Jesus är den som först har sagt ja till oss. Men vi måste också säga ja. Den som inte är med mig är mot mig. Och den som inte samlat med mig, han skingrar. Hade vi kunnat koppla in musik här så skulle vi spela, tycker jag, Bob Dylans You've Got to Serve Somebody. Den sången fångade precis. Så är det med ditt liv. Det kommer att tjäna någonting. Djävulen eller Gud. Och här är det en knivsudd. Och det finns inget samförstånd. Och Jesus utmanar människor att börja följa honom. För det tredje. Texten här visar att Jesus är den starkare. Det är ju det underbara med Jesus. Att han är starkare. Han är starkare än ockupationsmakten. Han är starkare på varje punkt. Än ockupationsmakten. Och han kan driva bort den. Och sen vet vi att han som är den starkare också väljer att göra sig maktlös och lösa det yttersta problemet när han dör för oss och ger sitt liv för oss. Men han är den starkare än ockupationsmakten. Han kan säga det här i texten. Hur ska någon kunna gå in och plundra en stark man på vad han äger om man inte först binder honom? Och här i texten så handlar det ju om att den onda makten som har ockuperat världen. Vi har inte förmågan att besegra den. Men Jesus är den starkare som kan binda djävulen. Och plundra honom på det som inte är hans. Men som från början tillhör Jesus. Och återta det ockuperade. Och det är därför som vi som kristna har ett ständigt fokus på Jesus. Han är befriaren. Den enda som kan befria oss från synd och död och djävul. Han är den starkare på varje punkt. Den starkare som kan binda det onda och plundra, och vi ska förstå det i god mening, ta tillbaka det som rätteligen tillhör Jesus själv. Han är den starkare, därför så vill vi följa honom och därför så vill vi tillbe honom. Om man fortsätter läsa i Matteus 12 så är den här texten om Jesus som den starkare, den är insatt i ett fascinerande sammanhang. Det finns ett uttryck som återkommer 3 gånger i det här kapitlet. Och jag vill sluta med att bara notera det. Det finns så många andra saker vi skulle kunna ha lyft fram om Jesus som den unike. Texten vi har läst här handlar om att Jesus är den starkare som befriar oss. Inramat finns det 3 gånger samma uttryck i Matteus 12. Nämligen att Jesus är för mer än. Och det som följer sen, där kan du sätta vad du vill. För Jesus är för mer, vad du än sätter efter. Och i texten här är det 3 saker som följer. Att Jesus är för mer än templet. Och om du inte får rysning av det, så tror jag inte du riktigt tänker dig in i vad templet står för. Hur är det möjligt att en man i Israel kan ställa sig upp och säga, här är något som är för mer en templet? Vad var templet? Platsen för Guds boning. Där Gud bodde, där Gud var närvarande. Platsen för försoning. Där relationen mellan Gud och människor kunde bli hel. Kan du tänka dig något mer än platsen där Gud bor? Och där Gud gör gemenskap med mellan sig själv och människor möjligt. Och så framträder Jesus och säger, här är det som är för mer än templet. Det betyder ju inget annat än att Guds närvaro nu är exklusivt knuten till Jesus. Och att det är Jesus som vägen mellan Gud och människor blir fri och öppen. Han är för mer än templet. Allt det som templet symboliserar och illustrerar blir nu evig verklighet i Jesus. Han är för mer än templet. Och ni vet, det här finns ju med sen i anklagelsen. Varför dödar de honom? Det handlar ju om att de menar att han har sagt förnedrande saker om templet. Det är ju en av anklagelserna. Han är för mer än templet. Han har tagit templets plats. För det andra så är han för mer än Jona. Profeten som var sänd på Guds uppdrag och som efter en massa krångel fick se hela Nineve omvända sig. Och Jonas står här som en symbol för profeterna. Han är för mer än profeterna. Alla de som har talat ord från Gud och som har utmålat vad Gud ska göra en dag. Nu kommer det som är för mer än profeterna. Nämligen den som profeterna har talat om. Som alla löftena går i uppfyllelse i. Pusselbiten där allt smälter samman runt den pusselbiten. Och han är för mer än Salomo. Salomo vars vishet var vida känd, så att också drottningen av Saba tar sig till Jerusalem för att lyssna till Salomos vishet. Här är de djupare insikterna, den bättre förståelsen, den yttersta sanningen. Den finns inte hos Salomo. Den finns i Jesus. Han är mer än Salomo. Så, vi behöver inbjuda människor att upptäcka Jesus. Och vi själva behöver radikalt ta ställning för Jesus och följa honom. För han är den fullständigt unike. Inte jämförbar med någon annan. Han är för mer. Han är starkare än alla andra. Amen.